Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil,
dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Podplay. Vi vaknade upp i Ulf Kristerssons Sverige. Det är onsdag, det är D-Day Messiah, ditt nyhetsflöde med mig, Messiah Hallberg.
Clara Doktorow.
John Wilander Lambrell.
Det var en ganska intressant grej som hände mig på jag är på turné när jag inte står här, så är jag ofta på turné. Då var jag nere i Lund i helgen, bodde då på, det är väl ett av Sveriges finaste hotell, Grand Hotel i Lund. Otroligt, den gamla skolan, en av få hotell som inte är uppköpt av en sån här stor kedja.
Aha.
Ja, men det är otroligt. Det är ju en, den gamla skolans hotell. Det finns ju några, det finns ju liksom så här Steam och Eller och sån här som är lite mer, vad ska man säga, det är mer för knullande nymodiga par. Men för folk
jag
som...
var på ett sånt knullande nymodigt hotell i helgen faktiskt.
Ja, vilket då?
Alma i Visby. Det var lite knullig stämning.
Ja, men det är ganska fint. Det är fint, men det är liksom en annan skola. Det här är mer för folk som har slutat knulla.
Okej.
Okay. Och jag.
Hur men är det verkligen det? Knullig stämning när andra är där och knullar?
Ja, men det vet du, det man uppmuntrar man. Men det är inte det den här historien handlar om.
Nej, okay. Nej.
Jag är nere i frukostbuffén och frukostbuffén på Grand Hotel i Lund är otroligt. Det står en man där och steker mina pannkakor. Förstår ni vad jag menar? Det är verkligen en fröjd. Och omelettkockar är så ovanliga att hitta i Sverige. De finns ju utomlands överallt. Mm. Men de här riktigt bra omelettkockarna, de jobbar där på Grand Hotel i Lund. Och då lägger jag en beställning och han är alltid samma, det är alltid samma kock. Han säger 8-9 minuter. Och jag lägger min beställning precis i tid så att jag ska hinna äta då mina toast och dricka min glas. De har som väldigt grön, god äppeljuice. Och så äter jag kanske något litet ägg. Och så vet jag att när jag är klar med det här, då kommer min omelett vara alldeles perfekt. Och jag gör alltid en liten specialbeställning. Jag tar extra chili, för det är ingen annan som gör. Och jag tar extra rödlök. Det var en 40-årsfest i lokalen, så det var ganska stökigt. Och jag tänkte nu, har verkligen den här omelettkocken ögonen på omeletten, så att säga.
Mm. Det är väl för att man får lära sig. Håll ögonen på omeletten.
Ja,
på omelettskolan.
Ja, men det är kockens,
släpp den inte med blicken.
Det är kockens liksom formulär 1A. Man ska kunna göra en bra omelett.
Ja, men jag skulle hävda att en omelettkocks nästan enda krav är håll ögonen på omeletten. Låt den inte rymma iväg. I alla fall. Då är jag därefter kanske bara 6 minuter. För jag tänker, är det här min lyckodag? Jag är också lite bråttom. En taxi står och puttrar utanför Grand Hotel. Men jag har liksom spart utrymme i min magsäck för en perfekt gräddad omelett med kanske 3 ägg. I alla fall, då går jag fram efter 6 minuter och säger, är hon klar? Och så säger han, nej, jag sa 8-9 minuter. Så då återvänder jag, lite snopen men ändå. Jag respekterar omelettkockar som håller tiderna. Sen då, efter 8-9 minuter, då går jag fram. Då skulle jag vilja be att få min omelett, säger jag. Och jag ser den ingenstans, jag börjar få lite desperat. För hans 2 omelettpannor är tomma. Mm-hmm. Och det ligger heller ingen omelett på en tallrik där han brukar placera dem på bordet framför sig.
De hade rymt.
Nej, men så jag säger så här, var är den? Och han börjar titta omkring sig. Han börjar titta ner i pannorna, där är ingenting. Han börjar titta runt omkring sig, nej ingenting. Och då går det upp för omelettkocken. Han har förlagt min omelett.
Den har smitit.
Ja, min blick går då över hela rummet. Och vet du vad jag ser då?
Nej.
Det här kommer jag aldrig lämna mig. Det är en syn då. Känner ni till Carl Jan Granqvist?
Ja!
Han går då över frukostmatsalen på Grand Hotel i Lund med min chiliinräkta omelett i högsta hugg. Och jag hör nästan hur han smaskar när han går.
Han har alltså stulit min specialomelett.
Min specialomelett har han stulit. Men framför ögonen på mig.
Men varför gav omelettkocken den till honom? Han visste väl att du hade beställt det?
Ja, han sa,
ni är inte jättelika.
Jag kände som kändis.
Nej, han sa, jag kan göra en ny. Och jag sa, jag har inte 8 minuter till. Han sa, du ger mig 8-9 minuter bara. Det sa du förra gången.
Men är det så att Carl-Jan Granqvist är över dig i omeletthierarkin då? Alltså att han ger den hellre till honom?
Jag vet inte, han är också lite äldre Carl-Jan. Men vilken, han säger sig, han jobbat på Grythyttan i många år och så vidare. Han skryter ju om att han har sånt jävla öga för mat. Så här låter det bara när han får in en blodpudding på tallriken.
Blodpudding är någonting oerhört estetiskt vackert att titta på. Vi sitter ju här mitt i solen ute på terrassen och njuter av en portion som precis har kommit fram och serverats framför oss. Och här ser man de här uppslitsade blodpuddingsbitarna liggande svarta, lite glansiga och stiliga. Och liksom doftar upp så näsringarna bara står och vibrerar. Dels att bara få ta upp knivarna och låta dem gå igenom den här massan. Ta upp den och se brottytan som är så stig. Här ser man både det svarta och det lite rosa skimrande som glider fram.
Han ljuger ju, Carl-Johan. Han har ingen aning vad som är på tallriken. Han äter ju vad fan som helst. Uppenbart är det ju att lögnen nu avslöjar. Han sprang iväg på Grand Hotels frukostmatsal i Lund med min chilindränkt omelett. Ja. God morgon på er, onsdag, lill lördag. Jag har hämtat mig efter omelettchocken. Vi ska gå igenom vinnarna i röda tråden. Vi ska också gå igenom en grej som du tog upp i fredags, John. Vi ska svara på en fråga som du hade då angående de här musikstyckena. Du ställde ju några frågor och våra lyssnare är kanske mest uppmärksamma i landet.
Låtarna, ja.
Vad säger du?
Låtarna, inte musikstyckena.
Nej, men låtarna, musikstycken. Det var några fina bitar du spelade.
Ja, det är, ja, låtar, ja, tror jag.
Fina bitar. Igår så kom de då fram en efter en, Ulf Kristerssons nya regering. Marionetterna, som de också kallas i vänsterpress. Marionetterna. Ja. Ja, ni vet ju, det sitter ju en annan herre bakom med fingrarna i rumpan på allihop.
Ja,
han styr dem.
Ja,
han har en på lillfingret.
Ja, spännande.
En på långfingret.
Ja, men det är roligare att titta på de här regeringsbilderna om man tänker att det är en finger i rumpan bakifrån. Annars är de inte jätteroliga att titta på.
Då tycker jag att vi kan titta lite närmare på dem och vi gör det i formen av en utlösning.
Kom närmare, var inte rädda. Allt kan hända, allt är möjligt när vi spelar på vår jombola.
Politisk utlösning här.
Du som behöver åka på sex hotell.
Ja, jombolan behöver väl ett eget rum till och med. Den tar som plats.
I alla fall, vår politiska reporter är framme och drar i den as we speak. Hoppas att det står någonting om de här ministerna, för det vill jag gärna höra mer om.
Aggressiv idag.
Ja, verkligen. Ja. Du är en av de mest aggressiva politiska
reportrarna.
Förutom Mats Knutsson, som också är väldigt aggressiv.
Ministrarnas skelett i garderoben, står det.
Okay.
Igår var det ju regeringspresentation, som du sa, eller som journalisten Soraya Hashim kallade det på Twitter. Tyckte det var kul. Den officiella, jag provade bara marijuana en gång utomlands när jag var 18 år, dagen. Och som vanligt så ska ju då alla journalister rota i om de här nya ministrarna har några skelett i garderoben. Alltså det är alltid de här förbannade jävla skeletten. Man är liksom inte intresserad av någonting annat. Inte riktigt vad de har gjort tidigare eller så där, utan det är skeletten som ska fram. Men är det verkligen någon som fortfarande bryr sig om de där skeletten? Alltså, är det någon som bryr sig om någon anlitat svart städhjälp, snattat eller inte betalt tv-avgiften eller vad fan det nu är? Jag tror liksom inte det. Alltså, jag tror att tiden där man ville ha liksom en robot som har förberett sig för att bli minister hela sitt liv är över. Jag tror liksom inte att det där är efterfrågat hos folket. Vad tror ni?
Ja, fast hela sitt liv, vissa grejer låg ju ganska nära i tid.
Ja, och sen beror det väl lite på också vem som, jag kan tänka mig att vänsterpartisterna till exempel är mycket mer uppmärksamma nu på om det visar sig att någon liberal har gjort något skit. Alltså man är ju...
Jo, det, så är det ju, men ja. Det handlar ju mer om liksom att man inte tror på politik. Det handlar ju egentligen inte om de här skeletten. Alltså då ska det vara att väljarna då säger, åh nej, hur kunde jag rösta på henne eller honom när han har gjort det här? Skitsamma. Mm. Men traditionen fortsätter ändå, vad jag än tycker. För lika så i år var journalisterna ute efter de här skeletten då. Och jag tänkte, ja, kanske man kan dra några slutsatser av det här. Framförallt är det ju så jävla ointressant, men nu kör vi. Aha. Gunnar Strömmer då, ny justitieminister. Han har köpt svart städhjälp. Han säger att han köpt svart städhjälp för 20 år sedan. Och han har 2 fortkörningsböter. Jaha.
Ja.
Alltså det är så totalt ointressant.
Det här bryr du inte om alls.
Men vem gör det? Ja, men bryr du dig om det? Det vore ju sjukare om man inte hade köpt svart städhjälp. Han är för fan en moderat justitieminister.
Det ingår i moderatets roll.
Ja, men det är klart. Och sen också då, här kommer då den tråkigaste tidningsrubriken som någonsin skrivits i Expressen idag.
I konkurrens då med det som du utsåg för några månader sedan, Pekka Heinos tips i Barcelona.
Nej, det är Helsingfors. Den framstår som rena clickbait-rubriken jämfört med det här.
Okay. Ja.
Landsbygdsministern har tidigare ärenden hos Kronofogden.
Men vad var det?
Men, kristdemokraten Peter Kullgren blir ny landsbygdsminister i Kristerssons regering. Och det är också den minister jag bryr mig mest om, landsbygdsministern.
Är det verkligen det?
Ja, och han berättade
då. Frågar han dig ofta, tror du?
Nej, men han borde.
Lägg ner, kommer du säga.
Du har väl inga idéer för landsbygden?
Hur länge, har du funnits en landsbygdsminister förut? Vad är det ens? Alltså, jag ska ministrera över landsbygden.
I rest my case.
Om du skulle göra revolution så är det han du skulle hänga först på torget.
Peter Kullgren.
Ja,
han då, vad tror ni han har gjort? Han säger, jag har kört för fort två gånger. Jag har kört mot rött en gång och då blev jag med körkortet. Det är ungefär så det
är. Ja, jag med.
Okej. Men då frågade... Det var ju också weird.
Fast på en moppe.
Ja, jag vet inte. Och då frågade du en följdfråga som journalisten på Expressen har. Som måste ju ifrågasatt sitt val av utbildning när han ställer den här frågan. Varför körde du mot rött? Ja, då kommer Peter Kullgren svara. Och det var väldigt halt och när jag bromsade började jag glida. Istället för att stanna mitt i korsningen så gasade jag på istället. Polisbilen som var bakom tyckte jag gjorde en felaktig bedömning. Det är ingen ursäkt. Jag skulle säkert kunnat planerat min körning på annat sätt så jag inte hamnade i en sådan situation.
Men vadå halt? Vad har han för däck?
Han gled förbi det röda. Det är ofta, det är även min ursäkt varje gång jag går mot rött.
Du glider förbi.
Ja. Gud vad
jag stannade redan på andra sidan trottoaren, polisen.
Låter också farligt att glida fram på vägarna. Men sen har vi något helt nytt faktiskt som var lite uppfriskande. Förut har ju alltid skelett varit alltså brott oftast.
Mm.
Men nu är skelett också aktier. Carl-Oskar Bohlin blir minister för en helt ny post. Minister för civilt försvar. Vilket låter obehagligt då. Det känns som att man som civilperson kan dras in i något försvar.
Han säger, det är nog det han...
Ja, det är det. Carl-Oskar kommer att knacka på dörren. Jag tänkte inte på det förrän jag läste det nu. Det är han som kommer. Det är det sista man ser innan man blir inkallad till Gotland. Eller vad fan det är som behöver försvaras.
De sliter upp det i en sån puff som du sitter i.
Åh, fy fan. Det här borde ju vara... Ja.
För att du har en sån här binsäck. Är det det han har hemma?
Men det är ju som de här videorna man ser de här conscription officerna som står runt om i så här ryska trappuppgångar. Carl-Oskar kommer ju stå i en trappuppgång en dag.
Har du sett hur han ser ut? Han ser ganska allvarsam ut.
Ja, jag kan tänka mig att han står där med papper och säger nu är det dags. Ja, han säger då att alla hans aktier i olika företag är avyttrade. Det har jag gjort på eget initiativ, säger Carl-Oskar. Wow, eget initiativ så har han sålt sina aktier.
Mm.
Fruktansvärt ointressant. Ja, ny kulturminister av Parisa Liljestrand. Han har hört talas om henne tidigare.
Nej, faktiskt inte.
Nej, men jag såg att folk, kulturministrarna går emot ganska hårt. De har ju höga krav på kulturministrarna.
Mm.
Jag vet inte varför det ska finnas en kulturminister överhuvudtaget. Det låter ju lika onödigt som landsbygdsminister. Men hon säger då, min kompetens bottnar både i mig som person men också i min arbetslivserfarenhet. Hon säger då, jag har ingen erfarenhet inom kulturpolitiken. Däremot har jag jobbat med kulturfrågor på kommunal nivå. Och trots att jag inte har en aning om vad det innebär att jobba med kulturfrågor på kommunal nivå.
Det är den värsta nivån!
Så kan jag inte tänka mig något tråkigare.
Nej, men det är också, förlåt, men på kommunal nivå så är väl inte kulturen alltid jättehög. Eller?
Nej, men jag vet inte ens vad det betyder. Ja. Konst på, finns det kommunanställda som gör konst?
Det är fars och sånt där.
Man har ju... Alltså,
ja. Är det kommunal? Går det på kommunbeskattning?
Ofta är det väl Skararevyn och sånt där.
Kan det men det betalar inte folk privata biljetter. Betalar jag för det här?
Det kanske de gör. Men just, jag har ju lite kul apropå hon då, Parisa Liljestrand. Jag har ingen koppling tror jag till Jens Liljestrand överhuvudtaget. Vad jag vet, det kanske hon har. Jag tror inte det.
Har han gått hårt åt henne?
Nej, men det är en kille som heter Erik Luto. Jag vet inte vad han gör annars när han inte, så att säga, skärskådar ministrar. Men han har då direkt, redan när hon då blev utsedd, någon timme senare så twittrar han ut: jag har nu begärt ut Parisa Liljestrands studieresultat.
Alltså det är liksom...
för att se vad litteraturvetare egentligen innebär. Men vad jag kan se hittar jag inte ett enda betyg i litteraturvetenskap.
Men vad hade det?
Och sen fortsätter han. Nu har jag tittat vidare. Halvdana resultat i svenska, religion. Men ingen litteraturvetenskap. Det är ju, tänk dig vad liten tid man skulle klara det själv.
Och hon kanske har fuskat
sitt CV. Gör inte alla människor. Det är det som är vad människa. Alltså, jag skulle klara en skärskådning alltså, i en minut innan de bara, men så här, du mördade en man i Kambodja. Jaha, är det ett hinder?
Mördar.
Är det ett hinder nu när jag ska vara civilförsvarsminister?
Tobias Billström då. Största och viktigaste uppgiften är att Sverige Sverige kan bli fullvärdiga medlemmar av NATO, säger Tobias Billström som är utsett till ny utrikesminister. Han var ju migrationsminister under Reinfeldt och honom känner man ju så här. Och han har inga lik i garderoben enligt honom själv.
Det ser ju ut som det.
Och inget skriker väl, lik i garderoben mer än någon säger. Jag har inga lik i garderoben. Så där tycker jag nog att man kan kika lite närmare på Tobias Billström om man är sugen på det.
Ja, hans garderob framförallt.
Ja, verkligen. Socialtjänstministern har skulder hos Kronofogen. Ingen bryr sig. Den här var inga skelett, men jag tyckte den här var lite intressant ändå. Maria Malmer Stenergard, hon beskriver sig så här. Hon är ny då migrationsminister. Moderat, hon säger så här: jag är en skånetjej som bor i Åhus med en man och barn. Jag utbildas som jurist och på fritiden spelar jag gärna paddel. Hon säger att det kommer bli kraftigt minskad invandring. Det kommer bli ett paradigmskifte. Vi kommer åta åtgärder på en rad områden, säger hon. Och jag tyckte det här var lite kul, för jag tror Maria Malmer Stenergard är helt rätt för jobbet som migrationsminister. Mm. Alltså, för hon själv är ju i princip motsatsen till en invandrare. Mm. Alltså en skånetjej i Åhus som spelar paddel. Jag tyckte hon passar nog för jobbet. Paula Brandberg blir ny jämställdhetsminister. Hon presenterar sig med orden: åklagare som gett sig in i politiken på grund av frustration på samhällsutvecklingen. Och då säger hon också så här på frågan om skelett i garderoben: jag har alltid levt hederligt. Jag har inte snattat, jag har inte använt narkotika, säger Brandberg. Och man blir lite nyfiken på Paul här, för inget skriker ju mer intressant människa än en jämställdhetsminister som alltid levt hederligt. Ja, men till slut då. Ebba Busch har ju då också skelett i garderoben. Hon ska bli vice statsminister och energi- och näringsminister. Och till slut blev det ändå lite intressant, tycker jag, äntligen. För det är liksom inte vilket skelett som helst hon har.
Nej.
Jag läser ingressen här och jag vet inte om det här kanske är det mest samtida någonsin. Ebba Busch har presenterats som Sveriges nya vice statsminister. Dokument från Kronofogden visar att KD-ledaren haft 3 skulder hos myndigheten de senaste 2 åren. En av skulderna gäller en obetald räkning på närmare 900 kronor till Bianca Ingrossos skönhetsmärke Kaja Cosmetics.
Och hon har köpt smink och skit, jag betalar det.
Nej, hon har köpt den där jävla julkalendern.
Ja, men den kostar inte bara 900. Hon har köpt en lucka bara.
Nej, det här är 100% en sån här ögonpalett och kanske något litet lipgloss.
Men att den nya vice statsministern har köpt smink från Bianca Ingrosso utan att betala för sig är fan ett jävligt uppiggande och avslöjande i en lång rad av ointressanta sådana.
Det märks ju inte i Biancas ekonomi dock.
Nej, men
det saknas 900 kronor.
Nej, jag vet inte, vi får se på nästa kvartalsrapport.
Det konstigt är också att hon skiljer på så här, bouppdelning och skilsmässa. Hon skiljer sig väl från sin man för 100 år sedan och det här är ju liksom ganska nya skulder. Ja, men hon skulle hävda då att det hamnar mellan stolarna tydligen. Att hon inte har kunnat betala räkningen för den har kommit kanske till fel adress.
Det kanske Esbjörn har betalat den.
Exakt, den har kommit till Esbjörn.
Den kommer till honom istället.
Det är aldrig bara man lägger ansvaret för att betala de räkningarna på en dement farmor.
Nej, att han sitter nu med Bianca Ingrossos julkalender och bara, nu ska vi se, lucka 1.
Du ser så fräsch ut nu med det, Esbjörn. Mm. Ingen kan ana hans hemlighet.
Det är lucka 14.
Kontoret i lucka 14. Du ser ut som 82 numera, Jessica. Vad har du gjort? Det blir mer om ministrarna sen längre fram, Klaras öppna brev idag, går till en av de nyutnämnda ministrarna, nämligen den yngsta av dem, va?
Ja, Romina Pourmokhtari som då är ny klimat- och miljöminister.
Spännande. Ung, jag vet inte hur gammal är hon, 26?
Ja.
Otroligt. Det får oss alla att framstå som gamla. Men, som du har också ett S i rockärmen, jag ska precis avslöja hur det gick i röda tråden. 38 år gammal och står här. Kommer nog röda tråden, det blev ju som succé. Vi spelade ju den igår och folk har verkligen hört av sig. Det är väldigt roligt, jag vet inte riktigt. Vi har fått in en hel del, jag sa ju det. Ni som inte har lyssnat, det är då en tävling. Man ska hitta en röd tråd mellan 3 låtar som vi spelar upp. Det är ett ord ofta och då hör man av sig till oss och meddelar vilken man tror att den röda tråden. Det finns en röd tråd mellan de här 3 låtarna, där har namnet. Men jag sa ju det, att fallgroparna är många. Och det är många som gick bet direkt. Vi ska se här. Denise Reindler i Göteborg säger: det går ej att ta miste denna gång. Den röda tråden kan inte vara annat än knullig stämning av sin tid.
Det blir fel då.
Ja, det var fel.
Knullig stämning av sin tid.
Det
var avancerat ändå.
Jag vet, men det var tydligt att det finns fallgroparna är många.
Jag får inte höra låtarna.
Vad sa du?
Får vi inte höra låtarna?
Jag kan inte spela låtarna igen. Men det var i alla fall, låtarna var Norli och KKV, där jag hänger min hatt. You Can Leave Your Hat On med Joe Cocker. Och sen var det då Jamiroquai med Virtual Insanity. Och han har ju även där på sig en jättelik hatt i musikvideon. Så rätt svar är alltså hatt. Och det vi har fått in från många, dagens två vinnare är Peter Wennergren. Han säger, jag väljer vinst. Man fick välja då vinst, antingen merchandise eller personligt möte med Kai Kindvall. Peter väljer då att få möta Kai Kindvall. Han vill prata tredje plats på trackslistan mellan 91 och 93. Grattis Peter. Och sen har vi en vinnare till. Jag drar två varje gång. Vinnaren här är Petter Lejon, som nästan var först av alla. Redan, han var med på livesändningen då klockan 5 på morgonen. Han säger, kan det vara hatt? Grattis Petter.
Ja.
Där har vi vinnaren.
Bra jobbat.
Ja, verkligen.
Jag frågasatte ändå att Joe Cocker är då knullig musik av vår tid. Det är väl tidigare, eller?
Ja, men knullig musik av någon tid.
Exakt. Dåtid.
Ja, knullig musik av dåtid, ja precis. Knullig musik i loungen på Grand Hotels frukostmat.
Ja!
Sen hade du en fråga, John. Du spelade musik i fredags. Du sa att landsorten hade tagit över då Spotify Top 50. Att det bara var massa landsortsmusik. Att det var en anti-stockholmsk trend, bland annat. Tog du upp den här låten?
Han ville dricka bubbel på balkongen, röka sig och hålla om mig, men jag ville bara ut och ströga.
Då har Betty Nordberg hört av sig på Instagram. Hon säger, den är skriven av Sofie Svensson i Västerås, det är hon som sjunger. Hon har en annan topplåt som heter Var är vodkan? Det går ju kanske i samma trend. När hon sjunger då ströga på löga, så betyder det just att åka raggarbil på Lögarängen i Västerås. Det är ett cruisingstråk då i Västerås. Lögarängen, löga är då förkortning för Lögarängen. Så nu vet ni vad löga betyder, alltså en plats. Länge lever landsbygden, hälsar Betty. Hon förklarar dock inte vad ströga är.
Så åka
är
löga på ströga.
Ja, ströga är det gatan då?
Ja, men jag tror att det är ett ord för att man går på ströget, var det förut. Men det är att man typ går på stan.
Nej, men
att
det är
man
åka
cruiser
bil
på stan eller liknande.
Vad skulle man göra? Löga
sjukt
på ströga?
Sjukt nog så förklarar de det här i typ efter fem häromkvällen.
Men sa jag inte att Sofie Svensson hade skrivit? Jag kanske sa någon. Då måste vi ge credit till henne om det är hon som har skrivit den.
Ja, men det sa du kanske.
Ja, men jag tror jag sa kanske Elof och Benny. De är väl någon collab där. Och ja, då måste vi ge credit till Sofie Svensson. Hon har skrivit den. Så.
Du gillar ju låten.
Nej, men den är ju en supersuccé.
Ja, precis.
Nej, jag gillar den inte, men den är väl, det är skit. Det
kommer du ihåg nu? Kommer du ihåg nu vad löge är?
Åka bil.
Nej. Men det är svårt tror jag när folk från landsbygden hör av sig och du glömmer.
Varför kan du inte bara säga, ja men säg vad det hette istället.
Lögarängen.
Ja, men säg Lögarängen och då förstår jag att det är en plats.
Fast det är inte lika svängigt.
Det kallas för lyge.
Att man vill ut och man vill ströga på Lögarängen.
Vad ströga nu då?
Ströga är, har hon fortfarande förklarat, så vi är tillbaka på noll.
Vad var det då?
Nej, det är
ju att det började med att man är ute på stan. Nu används det för cruiser. Hur svårt kan det vara? Man är ute och ströga. Man är ute och liksom rör sig.
Nej, väldigt förvirrad.
Cruiser.
Väldigt förvirrad. Inga fler låtar om det här. Slöga och ströga. Håll det till promenad på Djurgården.
Det är otroligt. Du ser nästan mer förvirrad ut nu än innan förklaringen.
Men jag vet inte om jag bad om en förklaring.
Nej, nu fick du en hel. Så var det då dags i helgen, så gick det inte bara en utan två episoder av Bianca Ingrossos talkshow. Jag vet inte om ni har sett dem, men jag har sett dem, så ni behöver inte ha sett dem om ni inte nu vill se dem. Vill ni se dem kan ni se dem ändå, för de ligger ju såklart på Play. Men jag såg dem i alla fall. Och jag ska inte recensera dem, jag ska faktiskt försöka hålla mig till det här programpunktsformatet för en gångs skull. Jag ska faktiskt försöka hålla mig till en minut. Jag har tagit ut en minut av Bianca Ingrossos talkshow som sammanfattar hela talkshowen på ett mycket fint sätt. Och den sammanfattar inte bara talkshow, ni vet hur förtjust jag är i saker som säger, en liten grej som säger någonting om något mycket större, en liten snippet av någonting som säger någonting om vår tid. Jag tyckte talkshowen var bra. Jag läste någon recension i Expressen där de sa att ingen har någonsin kommit så nära David Letterman som hon, och då funderade jag ett tag på att det tyckte jag var,
sluta köpa lösnummer av Expressen,
det tyckte jag var rimligt. De menar då att hon ställer frågor som, ja, hon är alltså inte rädd för sina gäster. Hon ställer frågor oberoende av vem som är gäst. Hon ställer frågorna som du och jag kanske.
Vad skrev Expressen? Att hon var nya Letterman?
Nej, hon skrev att inte sen Letterman har någon varit så orädd kanske för sina gäster, eller närmat sig gästerna på ett sånt sätt som gör att vi som tittare känner oss som att hon ställer frågorna vi skulle vilja ställa.
Ja, det är väl fint.
Ja, det är väl fint.
Jo, jag bara, ja, men det är en svensk som hon jämför då med en, alltså han har ju inte sett alla talkshow, alltså han kan ju inte jämföra en svensk talkshow med en amerikan, då måste han jämföra alla länders olika talkshow. Då kan han ju omöjligt säga att det har varit den första.
Var det fastna i detaljer?
Men jag tycker, jag förstår vad han menade den recensenten. Jag tycker att jag tänkte på det flera gånger när hon är Snabba Cash huvudrollsinnehavaren.
Evin Ahmed.
Ja, precis. Hon var där och så frågade Bianca då, vad är det svåraste med skådespeleri? Och då sa Evin att man måste stå på krysset då, som är utmärkt på för att kameran ska fånga en. Och då såg Bianca ut som att hon inte förstod alls vad som pågick. Mm-hmm. Och så har krysset förklara och så vidare. Så det leder ju till en viss typ av intervju, jag vet inte. Jag förstod vad Expressen-recensenten menade, men jag tror kanske att då Letterman och Bianca kom till, om de nu befinner sig i samma sfär som intervjuare, så tror jag de kom dit på, av helt olika anledningar, så kan jag säga. Men jag väljer att inte säga mer än så, för jag vill inte näsla in med mer än jag redan har gjort. Däremot har jag tagit ut en minut som fångar vår samtid på ett exemplariskt sätt. Det är avsnitt 2 av talkshowen Bianca. Väldigt snygg talkshow också, hennes bokstäver stod.
Klart så talkshow.
Ja, men det, vad sa du?
Jag är glad att du sa talkshow. Jag trodde du skulle säga var väldigt snygg Bianca.
Ja, det tänkte jag inte ens på.
Nej.
Men väldigt snygg talkshowen. Det stod även med stora bokstäver Bianca i bakgrunden, om man glömde bort vad man tittar på. Mm. Men i avsnitt 2 så hade hon Amanda Schulman där. Och i den här intervjun så vigde de en hel minut åt att berätta åt när Bianca Ingrosso en gång besökte Amanda Schulmans badrum och testade hennes prisvinnande toalett.
Du har ju ändå gjort en resa, för din toalett nu är ju något helt annat.
Jag säger det.
Som
det,
kan göra...
Den fönar ju, först tvättar den ju rent och sen så gör en liten fönning så man blir torr.
Och jag vet ju det här, för jag har självklart testade din toalett. Alltså jag har verkligen som med vad heter det, mäklaren, när jag var på visningen. Jag bara, du måste bara ge mig 5 minuter för att jag måste gå in och testa den här berömda toaletten. Och den var så varm.
Jag vet, det är det som händer. Först öppnar den sig upp så det tycker jag är så fint. Ja. Välkommen. Alltså när man kommer in. Och sen så sätter man sig och då direkt blir det liksom jättevarmt.
Ja.
Och sen så börjar den ju duscha. Det är också varmt.
Just det.
Dusch.
Ja. Fan, den fick inte jag.
Du får komma. Du är ju bjuden.
Alltså det har jag är ju det.
Nya avsnitt fredag och lördag.
Har ni testat en sån toalett någon gång? Nej. För jag var hemma hos min kompis Sofie, hon har ju såna toaletter. Och den strålen, den är skarp. Alltså den gör ont nästan. Men det behövs ju för att den ska göra rent.
Men träffar in i...
Den träffar rätt in i stjärnan liksom.
I stjärten?
Ja! Och den vet exakt vad den ska... Jag vet inte hur det går till. Men den träffar all rymdhål.
Alla?
Helt perfekt.
Hur många har du testat?
Alltså, men då är det sådana här vapen som USA har skickat till Ukraina.
Alltså, HIMARS.
Jag lovar att det är det de använder för att liksom rikta in missilen.
Det är Pentagon-teknik.
I Pentagon-toaletten. Nej, alltså det är liksom träff varje gång.
Otroligt. Det är otroligt.
Träff varje gång, är det sloganen?
Ja, jag tror
ja,
det.
Jag förstår. Okay.
Och ren blir man.
Ja. Dags nu för Klara Doktorow att skriva ett brev.
Ja, jag tänkte idag att mitt brev skulle gå då till vår nya klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari. Så det kommer här. Kära Romina Pourmokhtari, jag vill börja med att gratulera dig till ditt nya jobb som Sveriges klimat- och miljöminister. Det är ett jobb och ett departement som behövs nu mer än någonsin. Eller ja, hoppsan. Departementet lades ner så där lägligt när det fick sin yngste chef. Jag vill inte dra några paralleller, men när jag blev fast anställd som exekutiv producent med personalansvar på SVT så var jag en av de yngste som fått det jobbet. Dessutom som kvinna. Mm. Det kändes enormt. Jag var 26 år gammal och chef för nästan 100 personer på helårsbasis under min tid på företaget. Problemet är att folk vill inte ha en chef som är yngre än de själva. På sätt och vis tycker jag att det är lite taskigt att som arbetsgivare ge en människa under 30 som aldrig haft ett riktigt jobb en chefsposition. Se bara på Kim Jong-un. Han kunde väl kanske inte riktigt hjälpa att han fick just det jobbet, men han såg ju till att eliminera konkurrensen otroligt fort måste man säga. Så det verkar ju som att han gillar läget ändå. Att vara ung chef är ett ansvar många drunknar i, även utan kärnvapenkoder. Jag gjorde det själv under min tid på SVT. Och när jag kom ur det efter 5 år vaknade jag fortfarande kallsvettig på nätterna en lång tid efter. Och min man brukade säga att jag hade skrikit om arbetsmiljöronder och fackförbund i drömmarna. Mm.
Att vara chef är inte kul, men att vara chef under 30 är ett riktigt jävla fitt jobb.
Oj, jag vet inte om de sålde in det så till henne. Men...
jag tror inte det heller, men det borde de kanske ha gjort. Ja. Det önskar jag inte ens min värsta fiende, helt ärligt. Istället för att göra någon slags bare minimum och hänga på trädgården och kryka från klockan 16, så får man deala med människor och allt det där som kommer med människor. Någons pappa får en hjärtinfarkt. 3 av 4 är deprimerade, och aldrig samtidigt, utan i något slags depressionskanon där de drar med varandra och faller som dominobrickor. Romina, har jag berättat om när en anställd till mig var suicidal? Eller att en annan hade ätstörningar och fick mig att gråta? Ska jag berätta om när jag fick ha ett samtal med en människa om hennes alkoholproblem? Eller samtalet med den där medarbetaren som lämnade bajsränder i toaletten varje dag?
Varför? Inte medvetet.
det var medvetet.
Det var en sjuk,
det därför
störning.
Vi var tvungna att ha
de hade inte pentagon-toaletten.
Nej, de hade inte det. Och människan vägrade konsekvent att använda toaborstet. Det var helt sjukt.
Ja, princip religiös anledning.
Vet inte.
Det var haram.
Ja, någonting var det i alla fall, men det var inget kul samtal.
Det är för sig lite haram, tycker jag, röra avföring. Om jag ska tycka något
haram. Ja, när de ska slänga in lite grejer där, så borde ju det verkligen vara.
Ja.
Okej, tillbaka till brevet. I ljuset av det får jag kanske säga att det var tur att de lade ner ditt departement. Jag antar att stora delar av personalansvaret liksom försvinner när man inte har någon personal. Men förhoppningsvis så kan du rädda klimatet ändå. Och om du behöver ett par extra händer kanske du kan ta hjälp av gigonomin. Där finns inga jobbiga chefer som ser till att de som gör det faktiskt överlever arbetspassen. Önskar dig lycka till, din unge chefskompis Klara.
Vad fint. Fint. Frågan är om hon lyssnar på dig nu när du inte är lika ung längre. Hon kanske tycker att du är en av de gamla som försöker hålla ner de unga nu.
Ja, men det är ju där problemet ligger. Att som ung måste man ju alltid lyssna på de äldre med erfarenhet. Man får aldrig glömma att de äldre har en erfarenhet man fan inte har när man är 26 år gammal. Och om du lyssnar på henne, hon låter ju fortfarande som ett barn. Och hon är fortfarande naiv som ett barn. Och hon kommer att slås ner av verkligheten och av världen. Det lovar jag. Det gör man. Bankes ner bara.
Men om någon hade kommit till dig då i 40-årsåldern när du var chef på SVT och sagt, nu ska du lyssna här på mig lite grann, jag har lite visare råd till dig, ditt lilla barn. Hade du då lyssnat eller blivit irriterad?
Ja, men det är klart att man hade blivit lite irriterad. Men hade hon varit en kvinna och kom till mig, så hade jag nog öppnat armarna ändå och tänkt så här, tack fan, ge mig de råden jag liksom behöver.
Hade du också lyssnat på råd från han som inte använder toaborste?
Nej, men det är väldigt få människor under 30 som faktiskt är bra chefer. Jag tror de flesta kan skriva under på det. För man behöver ha livserfarenhet för att kunna hantera människor. Men som sagt, hon har väl typ ingen personal nu eftersom de har lagt ner departementet. Och då, vem är det som jobbar under henne då? Jag vet inte.
Nej, inte jag heller. Det är ju intressant det här med ålder. När man är ung, när man var yngre, så tyckte man ju då, man sträckte upp långfingret hela tiden till folk som var äldre och kom med tips. Och sen så långsamt förskjuts det. Och så tycker man, jag kommer ihåg när någon sa åt mig när jag var som komiker att jag gick då efter mitt gig, så sa de så här, vet du vad, det är bra för dig att lära, stanna kvar liksom, och lära dig någonting av de andra lite äldre erfarna. Och så jag bara, fan, vad kan ni lära mig? Och sen typ några år senare så var ju Johanna Nordström då min öppningsakt på min turné. Och alltid när jag kom in i logen efter mina gig, då låg hon där på en soffa och sov. Så sa jag, vad tyckte du om gigget? Är det över nu eller ska jag... Då vill jag säga, du kanske har något att lära dig av mig av ja. Gammal pappa. Men sen sprack ju det när hon sålde ut Globen 7 gånger, så
att, trots att hon sovit igenom dina lektioner.
Så att jag hade ju inget att lära henne ändå. Men det var ju tanken.
Så kanske du hade det.
Ja, beror på hur man bedömer. Kommer det. Strunt samma. Vi hörs imorgon. Det var kul, tyckte jag. Vi gör om det samma tid imorgon. Hoppas ni är med oss då. Ta hand om er då. Hej hej.
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 Podplay, en del av